Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett McLobell och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkades på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla med.
Då säger vi återigen välkomna till Trottosports podcast. Sommartid i almanackan numera. Och på
och svinkallt
sätt...
ute.
Ja, just det. Direkt kom den kallluften när vi vred om klockan. Och på något sätt byttes det till sommartid på Solvalla i lördags också. Att vi gick över till sommartid även i travet. Rent bokstavligt. Kan man säga så?
Ja, det, på vilket vis?
Ja, det var häftiga prestationer och
ja, det menar så. De
dundersport. Det var som Bengt Adjesson brukar säga att inför vintern att man tar av sig sportfacken och sätter på sig spelkavajen. Och här lite tvärtom. Att ja, man kanske kan lätta lite på spelkavajen i alla fall och sätta på sig sportfacken.
Men vad var det vi såg den där Inforte?
Efter att ha för några två starter sedan då haft rekord som på en 15-tid va?
Ja, och så vann det där Rikstotoloppet och V75, STL-loppet vad det nu heter.
Har han då vunnit på 11-1 var det var 1600 i Kalmar?
Ja, till 71 gånger.
Dessutom.
Det måste varit århundradets bästa, alltså... Det bästa oddset genom alla tider med en häst som är totalt överlägsen. Det skulle ju kunna hända en gång så kommer han ut lika överlägsen igen.
Ja, och så var han nu på 12 till va? Över full väg.
Ja. Kan ni, är någon som minns någon liknande i travsporten i V75s historien?
Ja, men ska vi dra till med en gammal jätteprofil här då? Jag hittade den direkt i huvudet, höll jag på att säga. BBS Sugarlight.
Ja, just det.
Mm, den är ju bra. Det är väl närmast man kommer så där på rak arm i alla fall.
Det är väl 30 startar utan att seger. I princip, om nu överdriver jag lite, men som medhängare 30 startar innan det händer något.
Ja, en häst som vinner så överlägsen. När såg vi en sån häst tidigare?
Man har ju sett rätt många gånger hästar som har gjort exakt samma sak, men på sista bort och långsidan så har de ju tvärnitat. Men här blev det ju det här också att ja, nu tar de in. Det gjorde de ju en liten stund ut på slutrundan. Men sen, ja, så började man titta ner i kön. Ja, vem vinner då då? Och sen när man tittar, ja, det hade han kört ifrån dem igen ju. Så då var det i alla fall, det var ju jäkla
att
häftigt. Man,
att det händer en gång att någon häst på något sätt bara springer i ren förskräckelse. Det kan man ju vara med. Men när han gör det två gånger om och dessutom den här gången på medeldistans. Nej, det var enormt imponerande.
Jag tittade tillbaka faktiskt på någon, eftersom man inte är någon vardagstravsnötare. Man ser inte alla lopp som körs. Så gick jag tillbaka och tittade på när han vann ett lopp på Kalmar i fjol då, på en 15-tid tror jag det var då ifrån ledningen på samma sätt. Då, ja, man såg ju att farten ändå fanns där. Man hade väldiga aktionsproblem. Så att, kanske att de har fått till rätt.
Ja, det var någon huvudstång där.
Okej.
Okay. Berättade Jarl Olsson. Det visade sig att han var kusin med Tommy Söderberg. Så Tommy Söderberg fick en stund i rampljuset igen.
Okej, det var så. Oj.
Han var med på Solvalla där.
Den enda kusinen som hade lämnat Skåne, va? Var det så?
Ja, kanske.
Av de där.
Och Jarl Olsson har ju en bror som heter Tord Olsson som har många hästar. Den röda dressen med gula hjälmen.
Ja, just det. Just
det. Kanske symboliserar Skåne, Sverige, rött och gult.
Vad tror vi att Tommy, så att säga, hade för nytta av de här 70 gångerna på Kalmar?
Ja, den frågan ställdes inte.
Nej, de är inte vakna.
Nej.
Ja, det var ju en av flera då som förgyllde dagen. Ska vi börja med det här treåringsloppet som vi var så spända på? Det som ju inledde dagen.
Ja.
Du vurmade ju för den som nu vann det här loppet, Joe Dalton. Jag flaggade lite för Reyos häst där, som ju till slut blev nästan favorit. Rocket Tile. Som ju gjorde ett jättebra lopp.
Ja, verkligen.
Men ju aldrig kom i närheten av Hasp.
De här har ju tillhört de här talangerna som vi letar efter varje vecka nu.
Två av dem, ja, tre av dem till och med, som Hanna Olofssons häst var med där också.
Ja, vi kan ju nämna den som gick sämst av dem alla då. Den hade jag bidragit med. Nej, så var det ju inte. Hanna satt ju kvar, tror jag, alldeles korrekt, och blev ju fast med en pigg häst där. Men hon hade ju inte slagit den här, men Last In Breath felade ju med krafter kvar.
Vi får då gratulera Lennart Persson till 9 gånger pengarna.
Ja, tack ska jag ha för det. Jag satt i soffan och såg ett skidlopp och så skulle jag spela Joe Dalton, och då hade starten just gått.
Det är dumt.
Ja, det är jävligt dumt. Men på sikt kanske det är bättre att sitta i soffan.
Ja, men det kan väl säga att alla...
Jag gladdes ändå över att jag fortfarande då kunde leta fram en häst som en treårig häst som uppenbart kan gå ganska långt.
Jag var själv nöjd med Rocket Tile, att han var så duktig efter det sitt tunga lopp. Så att vi har lite öga kvar, kanske.
Dessutom så gläder det mig alltid, alltid, alltid när Stefan P. Pettersson har framgång.
Ja, det är svårt att inte instämma i det faktiskt.
Och han kom ju tillbaka någon stund senare med hur bra är den då? Is No Good Am.
Vi hade ju fått lite smygrapporter om den, och ska vi avslöja nu att han kanske tycker att det är till och med den vassaste han har haft. Och då vet vi att han har haft en ganska bra häst. Så det blir ju oerhört spännande att följa.
Ja, man kan ju förstå. Om han säger det så tror jag inte det finns någon anledning att tvivla. För det är ju en jäkla sort till häst. Alltså det... Oj, vilken utstrålning. Inte helt lätt ser han ju ut att vara. Men vilken utstrålning alltså.
Kan man spela den där i derbyt alltså?
Det var en jäkla fråga mitt i allt.
Ja, men ni behöver inte svara på det nu. Ni kan fundera några veckor.
Ja, men Lennart, du vill vara ute i god tid här nu. Nej, så att du inte missar den här också. Inte, inget skidlopp får komma emellan den här gången.
Jag tillhör inte de som spelar priset särskilt ofta. Men strunt i det. Vi går vidare på den där tävlingsdagen. Vad säger jag om Unico Broline? Nu vart ni tysta.
Jag hade velat nämna att Hans R. Strömberg har en ny fin treåring också.
Ja, det är också.
Jag har inte kommit till V75, men som sagt, det var fantastiskt bra hästar tidigt där. Men den här hästen som Hans R. Strömberg kom till Solvalla med var ju ingen bluff. Det kan man inte säga.
Här har vi alltså en batotösen på varmlodsidan. För om vi tittar tillbaka på vad som hände i hästens debut. Så på Rättvik, på den travbanan som ligger där, så gav den alltså 30 gånger i debuten.
Ja.
Ja, det är intressant.
Serava CD ska vi säga. En lilla syster till bland annat Tabasco CD. Så vi inte bomar och talar om vem det var. För den som inte såg den. Men han är mäktig, Hans R. Strömberg. Han meddelade att de gör ett försök till med On Track Piraten. Men att försöka få honom att starta igen. Men att det går lite trögare nu när han är 14 år. Men de har inte gett upp än i alla fall. Men han har nytt i stallet. Han får hålla på ett tag till. Han pratar ju om att sluta eventuellt själv med... I samband med att On Track Piraten slutar. Men nu vet jag katten om han inte kör den här säsongen i alla fall.
Återvänder jag till min ställda fråga. Vad tyckte du om Unico Brolan?
Det var en rejäl prestation.
Rejäl, ja. Det är så långt du kan sträcka det alltså. Rejäl. Han var ju alldeles makalös faktiskt.
Ja. Och det var ju även vinnaren.
Ja, det var den förvisso. Ja, det var ett två häftiga hästar.
Ja, det var häftigt att se. Vad säger vi då om gulddivisionen? Där,
icke helt oväntat att Stolers så inte skulle förlora om man kom åt ledningen.
Det var väl någonting åt det hållet du sa, va?
Ja. Och alltså han var favorit veckan innan, eller starten innan, då blev han fyra ut i spåren. Och nu var han väl sträckad på under 10% mot en Hoso som hade gjort årsdebut. Och det kanske inte var jätteangeläget det här loppet. Det där gav förmodligen The Show en plats i elitloppet.
Är det nästa? Fyran in?
Men det var en annans ja. Först där, ja, just det, precis. Ja. Vi har ju, det, ska vi nämna den kioskvältaren då?
Ja, nu börjar det bli lite mer spännande, för de här tre har ju varit utan inbördesordning givna då, va? Vem blir den fjärde? Och det kan ju bli den här Stolver, så det kan ju bli Hos Ho också. Men det kan ju bli någon annan, någon tredje menar jag.
Nej, men Stolers Show är nog otrolig. Vi fortsätter och peka ut dem i lite förväg. jag tror också på den.
Ja, det är i alla fall en som man kan vara säker på att tacka ja, Frode Hamre, och den svenska ägaren som hör hemma i Skövde.
Även om han inte blir inbjuden som fyra, så kommer han ju finnas med i startfältet. Det är ju helt 100.
Ja,
så är det. Ska vi lämna alla, eller är det något ytterligare?
Nej.
Jag tycker vi kan ändå säga Carly Smart. Något ord om Carly Smart också, som visade igen nu efter att kanske fjolåret slutade lite tråkigare än det började för henne. Men nu fick vi ju se vad det handlar om.
Jag noterade att Colini hade köpt den här i början på året. Från Equi Smart. Nu stod det ägare Lutfi Colini.
Det är ju bra för Ludde.
Ja, det beror ju på vad han har betalat.
Ja, det är det jag tänkte säga. Det. Jag tänkte först säga så det, då har han gjort en bra affär, men det vet man ju som sagt inte. Men hästmässigt så har han ju i alla fall gjort en bra affär, för den här är ju, oj vad häftig.
Det var någon som nämnde elitloppet även på henne.
Ja, det var väl de själva, va? Ja, lite grann antydde någonting där. Men ja, kanske just bara för att få säga det även om henne då. Men det kan man väl göra.
Det mest intressanta som hände under veckan, det var ju ändå du på, Henrik.
Ja, det spolade tillbaka 2 dagar då till, också till Solvalla eller i närheten, så var det ju förhandlingar då i överdomstolen äntligen. Efter 7 sorger och allt det där. Nej, det blev inte fullt. Kanal 75 glömde tydligen till exempel att anmäla sig. Ja. De norska tar 3-6, vi fick reda på det dagen före. De norska tar 3-6-5 hade tänkt att närvara, men fick ju inte heller då reda på det för en dagen före.
Så de, men Kanal 75 var inte ens anmälda?
De var inte ens anmälda, sades det. De hade 12-15 timmars resväg från Norge, så de hade
haft lite mer. Ja, det kan jag förstå.
Ja, det är ju en chansning att åka dit när man inte har fått beskedet. Men, och därmed sagt, det är ju otroligt konstigt att även du ju fick beskedet så sent. Det är ju inte jättelätt att planera sin vecka.
Nej, det...
Kan det finnas någon taktik bakom det?
Nej, det var nog bara otur, tror jag. Det var nog ren slump.
Ja, men vi som var där fick ju då se dessa förhandlingar. Och det var ju intressant att följa, det får jag säga. Och vi har ju lagt ut en rad hela förhör och de avslutande slutpläderingarna på trottosport.nu, så där kan man gå in och lyssna på.
Får jag säga en sak här nu?
Mm.
Även om jag är part i målet, du får ursäkta mig. Ni får ursäkta mig, men jag har ju följt bevakningen av de här 2 dagarna och den här så kallade rättegången, och då måste jag nog säga, Henrik, att du är totalt överlägsen.
Det måste vi ju säga om Henrik. Det är, så ska vi någon gång skryta, ska vi ju göra det nu, därför att även jag är ju också part i målet, men jag är ju också en intresserad lyssnare, och att få ta del av allt det här, det är ju ingen annan som har erbjudit det än trottosport.
Det är ofattbart, tycker
jag. Ja, det är det ju. Det här, vi pratar som sagt om den största skandalen i svensk travsportshistoria. Den benämns ju så, och det kom inte ens journalister till alla platser. Men Henrik, du var där, och det har varit nästan annorlunda att lyssna på de här förhören. För man har ju fått en helt annan inblick än det man har kunnat läsa sig till tidigare. När man hör rösterna på dem som både för talan och de som då ska försvara sig mot det här. Det var väldigt intressant.
Ska vi ta det och lyssna lite på delar av fören som vi har i sin helhet på hemsidan? Vi kan väl börja med det förhör som var med Maria Kron, Svensk Travsports vd.
Givelse från veterinär. Mm. Ja. Okej, okay, om vi nu flyttar över på den här utredningen mot Daniel Redén då. Mm. Har du varit delaktig i den?
Ja, men som ytterst ansvarig så, och det här var ju en stor, liksom, ja, det här är ju det största Svensk Travsport varit med om, så att jag, och det är också öppet redovisat, i vissa fall när vi då fick in de externa utredarna fick jag brygga över och tala om att det här är personer som arbetar på uppdrag och ja, var en länk, men jag har ju inte varit aktivt delaktig i frågeställningar och hur man, vilka diskussioner som ska föras med vem och sådär.
Det görs ju gällande att Propulsion är snittats 27 april 2015. Var du delaktig i kontakterna med Patricia Hogan?
Nej.
Vem var det?
Ja, nu har jag inte hela utredningen, men det minns jag rätt så var det framförallt Antti och Sten Mårten som var tidigare utredningschef inledningsvis då.
Ja. Vet du om man begärde in veterinär eller journalhandlingar från Patricia?
Om man begärde in journalhandlingar?
Ja, kopier på journaler.
Jag vet att man säkerställde att den informationen var korrekt och att det gjordes genom att visa att den här informationen har vi, stämmer den och så vidare. Jag vet att man säkerställde det i alla fall utifrån hur jag har läst utredningsrapporten också.
Ja, men har du sett någon journalhandling då?
I rapporten så står ju journalhandlingen med där. Eller
jag har inte fått delat, jag har fått ett hemgångsråd, men jag tänker, har man tagit in hästens kopia på hästens journaler?
Ja, du menar. Ja, men återigen, man bekräftade ju där att ingreppet hade gjorts och att det var hon som hade genomfört det. Så det fanns ju ett antal kontakter för det. Och det var ju en viktig fråga att hade det här, så det var en huvudfråga, var hästen närsnittad och hade det, så att det var ju en uppdraget till utredaren var ju primärt att hantera det, så att det har man ju gått till botten med på olika sätt, vilket också redovisas då i rapporten.
Okej, okay, men så det materialet som finns i rapporten, det finns ingenting mer än det?
Nej.
Okej. Okay. Hade man något intervjuförfarande med Patricia Hogan? Det vill säga något fysiskt möte där man diskuterade det här, för att nu blir det en liten tudelad fråga, men jag tänker att i de här svaren, vi har ju tagit del av svaren. Mm. Svensk Travsport har gett Patricia Hogan frågeställningar. Och då skriver hon då, den där skrivelsen daterad 12 juni 2020. Där skriver hon då i punkten 11 det att hon får en direkt fråga om det är möjligt att en häst som genomgår det här ingreppet återfår full känsel. Och då svarar hon ja. Följdes hennes svar upp i den delen?
Jag kan inte svara på exakt hur den diskussionen, eftersom jag inte satt med. Men det är ju, den frågan har väl belyst på många olika sätt av olika.
Men där ställer ju i vart fall Svensk Transport frågan.
Ja,
is it possible for Propulsion to regain full sensitivity in his leg after the surgery? Det tolkar jag som att är det möjligt för Propulsion att återfå full känsel efter ingreppet? Och så ser vi det här lite längre ner då, så är det ett uttryckligt svar. Yes. Men ska jag uppfatta det så att det här svaret följde aldrig Svensk Transport upp då?
Ja, men det följdes upp med olika frågor och det följdes sen upp med ett antal andra kontakter, så att det finns ju olika...
Kontakter med Patricia Hogan eller med...
Ja, och man bekräftade att operationen hade gjorts på det sättet och så vidare. Så att,
ja, men det har inte med om operationen har genomförts eller inte, utan frågeställningen i punkten 11 är ju... ingreppet också... har genomförts. Är det möjligt att han kan få tillbaka full känsel? Då svarar hon ja.
Ja, vad ni som då hörde det i efterhand, vad era spontana känslor när ni lyssnade på det?
Ja, jag kan väl säga att hon inte är särskilt övertygande i sina svar. Hon vacklar. Hon vet inte riktigt vad hon ska svara, men hon är rädd här alltså för att bli helt bortgjord. Det blev väl bara delvis bortgjord. Dessutom har jag förstått av dig att i någon viss del av förhöret så använde hon metoden lögn.
Ja, det är ju faktiskt rätt tydligt. Det finns ju svart på vitt så att säga. Det är ju tidningen Sulkesport som... I tidigare tillfällen har ju publicerat ett förhör som hon har gjort med Propulsions tidigare tränare Tony Elanga. Så det finns ju liksom dokumenterat. Så det är ju enkelt att fastslå att så är fallet. Och slirar ju allmänt på diverse frågor. Till exempel det här med att det ska finnas en, att de ska ha tagit del av journal. Är hon ju i alla fall på väg att säga innan hon på något sätt... kanske finner sig, jag vet inte. Någon journal har ju inte funnits.
Nej, det är ju märkligt. Ja, just det där. Det har ju dokumenterats på många olika sätt och så vidare. Eller, alltså, och då när Daniel Lydéns företrädare Jesper där ställer följdfrågor, det är ju bara att lyssna på det du har spelat in. Det blir ju pinsamt, blir det. Då. Det är ju, hon repeterar frågor som är alldeles tydligt ställda, men hon repeterar dem högt en gång till ändå, och man fattar ju varför, för att hon behöver en sekund eller två och kanske försöka tänka vad hon ska svara då. Det var en sån svag talan. Nu för ju inte hon talan här, hon är ju ett vittne då kallad, men hon representerar ju i alla fall som vd för Svensk Travsport den här sidan som ju menar att det, ja, att det är alldeles solklart hur det ligger till. Och då tänker man att då har de väl ganska mycket på fötterna då. Men när man har hört det här och sett de handlingar som presenterades, det är då det blir, man blir lite mörkrädd blir man ju.
Hon är ju trots allt, som hon ju själv säger, den ytterst ansvariga för utredningen. Ska vi gå vidare och lyssna på ett annat intressant vittne som det utvecklade sig. Flemming Winberg, en av dessa flertal veterinärer som var vittnen under förhandlingarna.
Du, jag tänker Patricia Hogan.
Ja.
Vad vet vi om henne?
Hon är en väldigt välrespekterad, mycket duktig veterinär som jobbar väldigt mycket med travhästar.
Ja. Jag har ju sett papper här där hon har svarat i skriftväxling med Svensk Travsport då. Svar som påstås komma från henne. Och jag tror också att det står i hemgångsrådet möjligtvis att hon jobbar väldigt mycket med nervsnittningar.
Ja,
hon gjorde ett hundratal på kliniken per år i alla fall.
Ja, just det.
Tänker jag.
Det är ett antal.
Ja. Görs det några nervpåverkningar i samband med gaffelbandsoperationer och liknande i Sverige?
Lär det ju göra.
Gör du det?
Det kan ju hända att man skär av nerven när man gör en gaffelbandsoperation, ja.
Okej. Okay. Vad innebär det då att hästen aldrig startar igen då, eller?
Det gör det oftast inte, nej.
Att... Hästen startar ändå, ja.
Ja, det gör de.
Ja.
Som sker vid skadan i gaffelbandet, liksom blir kontinuerlig, då får man inte möjlighet för läkning. Men när man öppnar upp den här senhinnan, då får man plats och då kan blodkärlen växa in och då kan man få en läkning. Och i samband med att man går in där så finns det en stor risk att man skär av nerven.
Men det är veterinärmedicinskt motiverat, det ingreppet då?
Ja, det är det.
Antar jag, det är därför, ja, det görs.
Det är därför man gör det. Ja. Därför det visar sig att det är en procedur som fungerar. Sen finns det, och det ska man vara helt ärlig med, att det finns studier som visat på att det som egentligen, eller där man hävdar att det som egentligen händer, det är att man skär av nerverna, mm, och att det är därför man får det positiva resultatet.
Ja, okej. Okay. På samma sätt som att du inte gör de här operationerna för att avlasta den typen av närsnittning som du beskrev där, som hade genomförts i Sverige.
Ja.
Är det någon skillnad då, eller?
Det är det väl i så mått att, ja, därför att om man hittar en fraktur,
ja,
och gör ett nervsnitt, så betraktas det som,
ja, det förstår fel. Jag. Det förstår jag. Men ja, jag tänker, i den här situationen skriver ju att hon inte har hittat någonting. Ju.
Ja.
Hon har inte hittat någonting, utan hon gör det för att det finns en beskrivning om att det finns någon generell smärtpåverkan i hoven, va?
Ja.
Ja.
Ja, men,
och då tänker jag att då är det, och det är väl ungefär samma sak på den typen av nervsnittningar som ni genomför. Vad är skillnaden, ja, men, där?
Vi gör det inte med syftet att göra nervsnittning, utan nervsnittningen blir en konsekvens av att man utför ingreppet i en del av fallen.
Fast du sa ju så här att, om man ska vara ärlig, sa du så att det är ju nervsnittningen som leder till den positiva reaktionen ifrån ingreppet.
Det finns studier som säger det, ja.
Ja, så att vi har en typ av nervsnittning som genomförs i USA och en typ av nervsnittning som genomförs i Sverige.
Ja, det kan man ju säga om man vill säga, men det är inte det primära syftet, är inte nervsnittningen.
Här kommer ju uppgifter fram som man måste ändå säga är anmärkningsvärda. Och ännu mer anmärkningsvärt är det kanske att inga andra har tyckt att det var anmärkningsvärt. Här framkommer det ju då att vid andra typer av ingrepp så förekommer också nervsnittning. Till exempel då som Winberg här glider in på till slut med hjälp av Jesper Alvenberg. Att förekommer i gaffelbandsoperationer. Så det är ju frågan, vad är det skillnad på nerver och nerver?
Ja, det var ju jag blev överraskad och höjde på ögonbrynen. Att är det så att man nervsnittar hästar ganska ofta i olika operationssammanhang? Och då är frågan, är det skillnad som du själv säger nu? Är det skillnad på nerver till hoven eller, och nerver till andra nerver så att säga?
Ja, och när han ju också så tydligt själv säger att det finns studier som visar att det är själva nervsnittningen som är, som skapar det positiva resultatet. Det är alltså att genom att kapa nerver så når man effekt. Då, och sen då prata om att fast syftet är ett annat. Det blir ju en otroligt märklig. Det blir väldigt svårt att förstå. Man får kapa nerver om syftet egentligen var att läka en annan skada. Men det är ändå själva nervsnittningen som gör att man får ett resultat. Den är svår.
En expert då på neurokemi heter det, va? Som ju säger detta då. Så att det är ju inte vilken som helst. Intressant.
Nej, det var chockartat skulle
jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är ju som sagt, det är ju ett scoop.
Ytterst förvånande i alla fall.
Ja, det är ett scoop som ingen har nappat på. Det går inte att se det som något annat. Jag förstår. Man är ju lekman. Jag har ju inte varit i närheten av och gjort något sånt här. Men när jag hör det här så tycker jag det är märkligt.
Har du verkligen aldrig nervsnittat någon?
Nej, jag är genomsnittlig som människa, tror jag. Men, nej, men det är ju, återigen, Henrik, det är ju tack vare dig då, om vi ska skryta lite mer. Men det här är ju märkligt. Och vad blir resultatet av det här, undrar man ju ändå. Nu måste väl ST skriva om någonting, tänker man.
Springer omkring hundratals hästar eller har sprungit omkring som på något sätt är nervsnittade.
Ja, det går inte att utesluta.
Nej, men alltså, jag kan inte hur det här fungerar heller. Men om man nu måste man bevisa att en häst är gaffelbandsskadad för att utföra en sån operation? Alltså rent, eller hur skulle man kunna föra en sån journal? Kan man gå in och säga att han är gaffelbandsskadad, så vi går in och gör en litet ingrepp här, men hela vad man vill göra det är att få kapa de där nerverna.
Ja, det är en intressant vinkel på det.
Det på något sätt är det ju ändå så, antingen nervsnittar man eller så nervsnittar man inte. Det kan ju inte vara viss nervsnittning är okej, det finns i alla fall inget utrymme för det i reglementet som det ser ut nu. Inte vad jag har sett i alla fall. Jag har försökt att läsa allt som står om det här och jag hittar inget sånt. Att man kan säga att om syftet är ett annat får man kapa nerver. Men det är en sak till som jag bara vill återkomma till som ju berördes kring just när Alvenberg förhör Maria Kron. Det är ju det att det faktiskt inte finns någon journal. Att det gör ju inte det. Och det trodde jag också att det gjorde. Men det är ju bara det där som kallades för hemgångsråd, som också är en sån där term man inte kände till innan, eller i alla fall jag innan man hörde ordet nervsnittning. Men det är ju bara det som finns. Maria Kron försöker ju antyda att det finns något mer, men när hon blir pressad så kan hon ju inte hitta på att det finns något, för det gör ju inte det. Men de har utrett detta så länge och försökt att få veta hur det ligger till. Och det enda man har är svar från den som påstås ha gjort ingreppet, men som inte går att få tag på. Som inte är på plats när man genomför de här förhandlingarna. Och där då Jesper Alvenberg ju säger att han har försökt få tag på henne flera gånger men inte lyckats. Det är otroligt att hon inte är mer behjälplig i detta, som ju är den största skandal vi har haft i svensk travsport. Det är svårt att förstå.
Hon är ju huvudfinnan här, huvudpersonen i hela spektaklet.
Ja.
Det är ju där kärnan.
Man kan spekulera i varför hon gör sig oåtkomlig.
Ja, har du någon?
Nej, det vet jag inte, men hon har ju något att dölja här uppenbart. Eller får man ju gissa i alla fall.
Man tycker ju att hon, eftersom det är tillåtet där och det är på gränsen i alla fall till rutinuppdrag för henne, så det är ingen dramatik för henne ju det här egentligen.
Nej, därför så blir ju frågan än mer märklig, eller det blir än mer märkligt att hon inte bara svarar i telefonen och ställer upp på ett förhör och avfärdar alla spekulationer i onödan. Är ingreppet gjort, kan man ju ställa sig. Frågan.
Ja, det är ju det nästan som Jesper Alvenberg snuddar vid, att det kan vi inte bevisa egentligen att det är ens, och att hon gjorde det.
Ja, och sen det här som han pratar om, det här med det strikta tränaransvaret och man kan ärva. Han sätter ju verkligen fingret på väldigt många ömma punkter som ju ingen har gjort tidigare, just därför att vi aldrig varit precis i alla fall i den här situationen. Men vi har väl varit inne på det tidigare också, men det är så uppenbart att det finns sådana svaga delar i det här reglementet som ju gör ju att hela den här saken är ju, ja, vilken väg den kommer att ta. Jag tror att de allra flesta tycker att det här hade från allra första början en alldeles given utgång, och det tror jag fortfarande väldigt många tycker. Men när man har lyssnat på det här och verkligen förstått hur materialet som ST har ser ut, då känns det ju faktiskt inte så jädra givet ändå. Det ska ju vara rätt säkert ändå. Man kan inte bara...
Ja, men och nu har vi ju att göra med en instans som ju ska döma civilrättsligt liksom. De ska döma som en civil domstol. Alltså det här, utom allt rimligt tvivel ska det ju handla
det
om helt enkelt.
Det som var där... Gick du läsa några reaktioner hos de här som nu ska döma?
Ja, de var rätt bra på att dölja det faktiskt, tror jag. Nej, jag fick nog ingen riktig... Det fick jag nog inte. Faktiskt.
Om du nu... Vad drar du för slutsatser av de här 2 dagarna?
Efter att ha varit där och tagit del av allt... koppla på att jag har haft kontakt med en jurist som säger att de här omständigheterna, att Patricia Hogan inte var med och att det inte finns något riktigt bevis, ingen underskriven journal på att ingreppet är gjort, och det inte kan bevisas att Popalchen haft nedsatt känsel. Jag tror att Redén blir friad.
Ja, följdfråga. Om Redén blir friad, Är det här fallet stängt för all framtid då?
Så jag har dålig koll på om överdomstolen kan... Det tror jag inte. Att de kan bestämma att prispengarna återigen ska gå till...
Nej, men vi kan säga att överdomstolen kommer fram till en ståndpunkt att det inte är bevisat att Propulsion är närsnittad eller att det har påverkat hans känslor och så vidare. Därför ska Rydén frias. Ja, ska man också fria Propulsion?
Ja, det blir ju...
Propulsions ägare skulle kunna driva den här frågan vidare. Ja, det blir ju få tillbaka pengarna och resultatet ska återinföras om man ska ha skadestånd för att han inte får tävla vidare.
Ja, men det är en sån märklig situation också, för att det är ju som att det ligger någonstans, och det har vi ju också pratat många gånger om, att men det ligger ju en ande över det här som är att SD är mer intresserad av att försvara hur de har hanterat frågan än att verkligen ta reda på vad som har hänt.
Ja, han är norske före detta säkerhetschefen, Stein Morten. Han sa väl något där om att hans enda uppdrag var att sätta dit Rydén. Ungefär så.
Ja, men så har ju, det har ju jättestarka källor på att det, så har ju sagts.
Och då blir man ju än mer brydd. Vad är det de har pysslat med de här cheferna på SD och SD-styrelsen?
Ja, och sen... Jag tänker på Maria Kron, det här hon pratar om, att hon då var den här länken i den externa utredningen också. Det blir ju så att ja, då, och huruvida då hon har tagit del av material. Ja, visst material erkänner hon ju till slut att hon har gjort, men det var hon ju då tvungen att ta del av för att hon skulle kunna vara den här länken. Och att det blir, nej, det är så mycket som är så, som är, ja, det smakar ju inte speciellt gott.
Vi har inte publicerat någonting ännu på Totosport från Daniel Redéns förhör. Lite samma ljudupptagning där, men vi tänkte, jag har klippt ihop lite av de mest intressanta bitarna från det förhöret, så det kommer här.
Propulsion, första gången jag såg honom var på en auktion i Lexington när han var ett år, då han skulle säljas. Han var inte två år, men han var ett. Han hette Dayroll på den auktionen och jag hade otroligt höga siffror. Jag har ett betygssystem som jag betygsätter alla ettåringar på en auktion för att veta vilka jag ska ha. Men det fanns en häst som jag hade lite högre poäng på och han gick efter. Och då måste man ju på en auktion, måste man ju liksom, vem ska man gå på? Det är ett spel. Så jag valde att köpa den hästen, den andra som gick senare. Men alla de här hästarna jag bokför som jag har bra poäng på följer jag ju upp sen i livet. Liksom. För det är dels för att lära mig själv, utveckla som tränare, att vad har jag gjort för fel, vad jag missar eller varför blev inte den här bra och så vidare och så vidare. Och Propulsion är ju en av de hästarna som låg högt på listan det året som också kommer gå vidare. Att jag kommer att kolla upp honom och hans, varför det inte blev som det blev här. Så jag åkte hem och började gå igenom gamla loppsarkiv och kolla på YouTube och kollade upp mina siffror igen och det såg ut att vara en spännande häst. Han rörde sig som en stor älgkalv och det jag fastnade för då var ju att 2015 på vintern när det var minus 5-6 grader ute på Meadowland så älgade han runt och slog hästar som hade tjänat 7-8 miljoner. Men han hade bara 60-70 tusen dollar på sig själv. Så förstod jag det nog väldigt sen utveckling på den här hästen eftersom han började redan bli bättre där och sen blev det bättre och bättre. Sen vann han ju innan auktionen på en hög 9-10 tror jag, 9-6 eller någonting.
Och sen så säger jag tittar på de tidigare prestationerna. ST säger ju saker anställningsvis om att det sker en markant förbättring av hästens rörelsemönster efter den 27 april där. Var det någonting som du lade märke till?
Då tror jag inte att man riktigt kollar på så mycket trav. Han gjorde några enorma prestationer under vintern och startade väldigt tätt på vintern.
Okay.
Och sprang 54 tider på Meadowlands i minus, det bara damm om banan. Så det var ganska kallt också. Jämför det med 9-tid, 11 och 9, det är ungefär, det var inte sämre i varje fall. Och då slog han hästar som var hade betydligt mer pengar än vad han gjorde efter det så kallade ingreppet.
Ja. Enligt din uppfattning så blev det inte en förbättring efter det?
Ingen alls.
Ah, okay.
Inte enligt video.
Nej.
Eftersom jag aldrig har haft reglementet i USA ser helt annorlunda ut än Sverige. Så jag kände att hästen började bli i ordning och då valde jag att ringa till Linda Höje på Svensk Travsport som jobbade som inom hästvälfärd. Och så frågade henne, du har köpt en häst här ifrån USA och han har nyligen startat innan han kom hit och nu vill jag starta. Men jag är jävligt osäker vad de kan trycka i som kan ligga kvar i kroppen. Är det möjligt att vi kan göra ett dopingprov på hästen innan så jag verkligen kontrollerar att hästen är ren? Och liksom, det är mycket kul för kortisoner kan ligga, det finns så mycket olika sorter som kan ligga kvar i kroppar och det, och reglementen är olika. Och då sa hon, ja, nej men visst, det gör vi, för det här är ett undantag eftersom man kommer mitt i en tävlingssäsong. Och då tog vi det där provet och sen anmälde jag till lopp efter en stund och han gick ut och då bytte vi till de där päronskorna och han tävlade med päronskor. Och han vann loppet med mig, men det var ju som sagt var fortfarande en älgkalv som var ute och sprang. Men det började rätta till sig. Han hade lagt på sig väldigt mycket vikt redan och fått en helt annan muskelgrupp.
Jag tänker bara på den här problematiken som du beskriver med päronskor. Följde den med hästen under hela karriären?
Ja, jag kan väl säga så här. Att jag har aldrig haft en häst som vi har fått skott så mycket och betalat så mycket skoningar för att bara byta ett par skor inför varje lopp. För det var ju så, dagen innan han ska starta så måste de på, dagen efter direkt av. För att slippa trycket på strålen, han var jättekänslig på strålen. Så att jag trodde att någon skulle sabotera. Så att rykten alltid florerar, men genom den perioden så lärde jag mig att lägga rykten att Daniel, du måste vara människa, ta inte så hårt på det. Det är klart att det spekuleras i alla hus. Så är det, när det går bra.
Men du lever med de här ryktena som florerar hela tiden?
Hela tiden.
Ja. Okej. Okay. Ja, och du fick då meddelandet ifrån Sten Mårten om att saken var utagerad.
Ja. Och då liksom där, det har ju aldrig funnits någon anledning för mig att tro något, att något är fel. För jag vet att proppen hade fel.
Ja.
Ursäkta.
Nej, men det är ingen fara. Vill du ta en paus?
Nej. Jag vet att proppen hade full känsel. Det för det. Skitsamma. Nu går jag vidare. Så att ryktena och liksom det stannade för mig där.
En intressant grej tycker jag som jag aldrig har belyst tidigare var ju det han säger att han tycker att hästens prestationer innan ingreppet han bedömer dem som väldigt bra helt enkelt på Meadowlands innan som sagt ingreppet görs. Det var nyhet för mig liksom att han hade gjort så.
Det där är ju väldigt subjektivt. Det finns
det många
som har tittat på de starterna som har, tycker sig ha sett att han har haft problem med hovarna, fötterna.
Mm. Ja, såklart. Så är det ju. Och sen blir han ju väldigt känslosam här då när han uttalar att han upplever ju då att Propulsion har haft känsel från första dagen i stallet. Och det är klart att det har gått 2 år. Det river ju upp nya sår när han hela tiden måste påminnas och dra upp saker ännu en gång. Så att man förstår att det blir känslosamt.
Ja, jag tyckte det var intressant när han säger också den här kontakten han tog med Linda Höjer som väl var på ST om jag förstod det rätt, va?
Alltså, hon var just chef för avdelningen hästvälfärd.
Ja, precis, hästvälfärd. Och det, just det här med att ta den kontakten och be om att få göra ett dopingprov. Jag vet inte hur vanligt det är att tränare, alltså hur rutinen är där då, om man går via ST för att göra en sån sak eller inte. Men om vi bara lyssnar på det han säger så är ju det, tycker jag, ändå att visa en ganska stor vilja att vara säker på att hästen är okej. utifrån det man har pratat om, allt det han borde ha kollat upp, det här med nervsnittning och allting. Det, man kan ju liksom känna det verkar konstigt att han skulle vilja göra dopingprov och så där, samtidigt så skulle han då mörka den andra delen. Det tycker jag blir i, att driva det som en tes blir ju lite svårt.
Då får vi se helt enkelt hur den här överdomstolen med Olle Solberg som ordförande i spetsen dömer. 19 april är det tänkt att det ska komma. Ska det behöva ta en månad att bestämma sig?
Men ändå snabbt med tanke på hur mycket lång tid vi har väntat på alltihopa blev jag överraskad faktiskt att det var så snabbt.
De kanske andra uppdragdomar som sitter i domstolen, överdomstolen.
Mm. Jag kanske ska döma det här Järvsö-tekno-ärendet någon gång.
Ligger det i överdomstolen?
Ja, det vet jag inte. Det kanske inte det är stad först kanske där. Vi får bara en liten påminnelse här om att Järvsö-tekno som blev av med sin fjärde plats i slutet av december 2020. Och där det fanns då både på A-provet och senare B-provet spår av alldeles för höga halter av DMSO. Den B-provet kom i juli och det har fortfarande inte kommit någon dom. Det är ju inte jättesnabbt det heller.
Dricker du inte?
Nej. Men som sagt, 19 april får vi hålla oss till tåls till. Vad tror ni då?
Jag tror på den 19 april.
Ja, men utgång?
Ja, det där med juridik. Alltså det.
Var det överraskande? Jag var ju det under förhandlingarna innan jag höll på sig förstod bättre. Att han inte, att han tryckte så, att de tryckte så mycket på just om man har haft känsel eller inte.
Ja, jag vet inte. Det kan ju vara en taktik att eventuellt om Rydén blir friad gå ytterligare ett steg. Man blir friad för att det inte bevisat att han inte hade någon känsel så kan man ju ta det till nästa steg då och stämma ST för att man har stängt av hästen på felaktiga grunder. Det som förvånar mig är ju då det här som vi har pratat om, veterinärintyget inte finns och jag har alltså varit med om rättegångar i travsportsammanhang förut där jag har varit ganska bestämd att den skulle avgörandet skulle gå i en viss riktning men det gick mitt emot. Så att jag passar nog.
Magnus, har du någon känsla?
Ja, känslan är det måste jag ju säga att jag har väldigt svårt att se hur man inte ska kunna fria. Men känslan som uppstår då är ju...
Ja, det var ju inget svar att man inte...
Nej.
Säg vad du tror istället.
Nej, men alltså jag...
Det är svårt att säga att de inte ska fria.
Ja, nej men jag
du menar att, jag har svårt att säga att de...
Nej, men jag tror att de friar. Jag vet inte hur ska de kunna göra något annat. Men sen var egentligen vad jag var ute efter det var... vilka konsekvenser det då får och vad som händer. Det, då uppstår ju en känsla av att vad väntar oss då? Det har vi nog anledning att återkomma till, tror jag. Det är ingen idé att chansa att fundera på det.
Ett sista grej bara i det här spektaklet är ju att jag fortfarande är så fascinerad över alla dessa människor som får det att verka som att nervsnittning innan elitloppet 2020 som om det var en grej som att någon pratade om det någonsin. Det är dessa efterhandskonstruktioner och facit i hand uttalanden.
Det där lever vi med i travet varje dag ju. Det är ju bara så. Är det inte, har de inte fått in 7-1 så har de åkt ut 7-1 på någon kantboll eller sånt där.
Ja, det. Jag var på travåldern i 15 års tid. Aldrig under de 15 åren när ordet nervsnittning.
Visste du inget om det alltså under 15 år?
Nej. Visste du?
Nej.
Nu går vi vidare till talangerna kanske.
Ja. Du flaggade för en redan förra veckan.
Jag gjorde ju det, eller det var ju helt enkelt en lyssnare som gjorde det. Och det var ju då Everyday Elegant, som ju, det vore kul om vi hade ett namn på lyssnaren också. Men det har fallit bort här nu. Som ju hade sett den här Everyday Elegant i ett kvallopp och blivit förtjust. Och onsdagen, dagen efter vi spelade in, eller vi utkom förra veckan, så lekte hon hem ett treåringslopp på Solvalla i sin debut. Lite så härligt vinglig. Jag vet inte om ni har sett loppet.
Halvfull.
Ja, lite sådär. Han var sådär på väg att springa ut i sista sväng. Och ja, läckert
det så,
att se.
Det såg läckert ut.
Ja, det måste jag säga. Jag tror att vår mejlare har rätt här.
Roger Wahlman tränar. Var det så?
Ja, ett stort och, såklart.
Örjan körde.
Örjan körde. Och ja, spännande att fortsätta och kolla in Everyday Elegant. Har ni väl själva sett någonting?
Ja, i samma dag tror jag det var.
Mm.
Så hade Jörgen S. Eriksson en spännande häst, tyckte jag. Joanne Leis, som travar utan ett ledare. Dödens brukar man säga, va? Och avgjorde till en säker seger. Ja, det är på, ja, det är jättefin alltså.
Mm.
Efter Anke Lasse.
Så där, ja.
Mm. Så att det var, ja.
Ja.
Ett stort också.
Magnus, har någon ny som har gjort tre starter?
Ja, precis. Jag
vill bara säga att den var på 16,5 ja. Där, Joan Lace.
Okej, okay. Ja.
Ja, nej. Jag har förra veckan tyvärr sett alldeles för lite trav för att sticka ut hakan en gång till och plocka fram någon som har vunnit tre lopp.
Jag får en ytterligare mejlare här bidrag. Davva. Hej Trottosport, tack för era poddar. Kul att ni spanar på debutanter. En häst ni av förståeliga skäl ännu inte fått upp radarn är Guli Hector, som debuterade på Forus. Inte alltid vi följer Forus-tävlingarna, kan vi säga.
Nej.
20 mars, lopp 7. Svensk ägd och som alla andra gulhästar uppförd av Fredrik Andersson. Spana in den debuten. Tips är om ni tittar vidare efter målgång så klipper de in honom igen när alla andra har gått i mål. Då kör Öysten faktiskt lite fortare än i loppet. Ja, det är intressant.
Ja.
Klockan i sista varvet, så tänk på att banan mäter 950 meter.
Där är det.
Mm. Ett annat kallblod som Öysten har med en minst sagt intressant stam är Brenneborken. Den extremt snabbfotade träningen debuterade den 18 mars. Avslutade cirka 24 sista fem. Som är efter Brännejärva, som nästan uteslutande lämnat toppämnen, säger Davva.
Ja.
Han har faktiskt en tredje också. Ja, ja. Jörgen Westholm var också nordsvensk som närmar sig debut. Teknofilur. Omdöpt från Gulig förlur, så även han uppfödd av Fredrik Andersson. Gick igår, nu ska vi se, eller för några dagar som blir det här nu då, ett barnjobb. Och så mycket fin ut på 37 1600 meter. kolla Westholms Twitter för intryck. Så även Jörgen verkar nöjd då. Verkar det som. Den ska i alla fall jag spana innan kommer ut, säger avslutar Davva.
Så där var det några hålla ögonen på.
Kallblodsasken, ja. Ja, men det är kul. Fortsätt att mejla in för tusan. podcast@trottosport.gmail.com. Där satt den. Ja. Annars var det ju fler tråkigheter, höll jag på att säga, förra veckan med alla dessa tillslag mot dopingtillslag. En riktig rassiga verkar det ha varit i Sydeuropa. Mestadels Frankrike, men även i Italien och Spanien. Med flertal gripna tränare, veterinärer och allt vad det var. Det var väl ett 25-tal som greps. Man blir ju...
Jag vill ställa en språklig fråga när vi ändå är.
Ja.
Vad betyder ett 25-tal?
ja, cirka 25.
Okej. Okay.
Mm. Jag har förekommit lite olika uppgifter, tycker jag. 25 någonstans och 28 någonstans. Mm. Ja, man blir ju illa till mods. Hur mycket förekommer det? Hur många fuskar? Hur utbrett är det? Och kan man lita på någon?
Ja, alltså det är uppenbart att travsporten eller galoppsporten, hästsporten behöver extern hjälp för att komma någon vart. Alltså det hjälper inte med lyckohunden lycka, utan man måste ha polisiär hjälp, experter utifrån. Det är övertygad om.
Ja.
Det visar sig i USA. Det visar sig nu i den här härvan där då man har specialgrupper, polisgrupper som sköter sådana här ärenden.
Mm. Och någon slags obehaglig känsla tycker jag man har, att toppen på ett isberg kanske är att överdriva, men det finns mer, är tyvärr känslan.
Jag läste någon artikel där en fransk tränare, stortränare, gick ut och anklagade kollegor, också stortränare, för att fuska i Frankrike.
Ja, vi får se vart det bär och när mer besked kommer kring de här tillslagen i Frankrike i första hand då. V75 på Bergsåker. Är det 14:e gången i år de kör där uppe? Tredje minst måste det vara.
Och med Gunnar Melander kommer ut nu med sin stjärna. Mm. Månprinsen.
Månlycke.
Månlycke.
Men vi ska börja med en annan profil från banan. Från förr. Eller hur, Lennart?
Ja, Gösta Valentin. En adelsman i den svenska travsporten. Han var ordförande där på Bergsåker Nordlands travsällskap i 19 år. 63-82. Också ordförande i STC några år. Och det var 1973 Dimitria vann elitloppet. Då ville Solvalla inte köra för de hade inte pengar.
Det var 1973 var det ju faktiskt en viss Ego Boy.
Nej, det var Ego Boy. Ja. När var det då?
76
1976, förlåt. Dimitria vann före Jokeran.
Mm.
Och då ville Solvalla inte köra för de hade inga pengar. Då sa STCs ordförande Gösta Valentin att elitloppet ska köras. Det kanske var räddningen för elitloppets framtid.
Ja, det är hisnande faktiskt när man tänker på det.
Nej, vi kör inte ihop för pengarna är slut just nu. Vi har inga pengar.
Men det låter som det är så länge sedan när det är 1976. Ja. Och det är i alla fall modern tid får vi kalla det för.
Ja, det kan man nog säga. Han hade ju en del fina hästar under sin levnad, just av Valentin och hans bror Lennart. Amito vann kriteriet 1960 med sin tränare Nisse Sundin. Två i derbyt året efter, Stepdaughter vann då. Och så vann deras häst Opal H. Alltså, det jag minns av Stall här, nu heter det ju, det var den här gula, elegant gula dressen med H på ryggen, Stall här nu. Och jag minns Gunnar Nordin med Opal H där i derbyt 1975. Förmodligen den mest överlägsna derbyvinnare i historien. Ultimo H, sprintermästare, segrare 1980 med Stig H. Och så VM-loppet 1965 inför 46 000 åskådare.
Elljus, ska också sägas.
Pluvier 3. Han gav Gunnar Nordin i uppdrag att köpa en fransk unghäst och Gunnar kom hem med både Pluvier 3 och Pim 3. Han fick dem i ett paket för 25 000, annars kostade de 15 000 styck. Pim 3 blev ingen stjärna. Men Pluvier 3 däremot. Van Jobby stora pris, det här VM-loppet och flera andra storlopp. Ett intressant lopp på Bergsåker som han låg bakom just av Valentin var ett trekejsarslag 1966. Pluvier 3 utmanade då elitloppsvinnaren Rockupin och den norska stjärnan Merceno. Det var lite gnäll om det där loppet efteråt att det var onödigt att kasta ut 6 000 i prispengar på dessa tre. De var ju inte ägda hemma i Sundsvall tyckte folket där, va?
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, Pluvier 3 blev en hygglig avvälsningsbar pappa till derbyvinnaren och Paul H då. Och kriterievinnaren Pamir Brodde. Den underbart läckra Plumona RS.
Oj.
Ja. Men en annan sak, den här Dimitria som man i Litobby redan har pratat om, den köpte faktiskt Valentin senare som fölstod, och den fjärde avkomman han fick var Un Crown, Speedy Crown pappa. Och Un Crown senare första avkomma döptes till Etta Extra. Och hon blev mormors mor till ingen mindre än Face Time Bourbon. Ja, ni hör ju själva.
Hur är det vi brukar säga? Allting hör ihop.
Ja, Etta Extra också man lämnat Qualita Bourbon som vi minns med Erik Adelsson i flera storlopp. Läckra stoet. Alltså, som jag sa, Gösta Valentin, en adelsman i svensk travsport. Om man skulle jämföra alltså på kvinnosidan så är ju fru Valenius Kleberg, leading lady. Men här har hon sin motsvarighet på den manliga sidan, Gösta Valentin. Dessutom är han en synnerligen elegant gentleman.
Har du någon alltså närmare kontakt med honom?
Nej, inte närmare. Vi träffas ju då och då på stora lopp och lite annat. Han var en rakryggad ordförande på STC, STC måste jag säga.
Hade han hanterat som ytterst ansvarig, eller vad ska jag kalla det för, som ordförande idag i Propulsion-ärendet?
Det hade han löst över en grogg på Stallmästargården.
Ja, det var bättre kanske än vad som har... Det var intressant, jag fick inget riktigt svar på det, Jesper Arvenberg, hur mycket STs utredning hade kostat.
Inte över en miljon.
Också lite svär, lite med där på rösten. Ja. Ja. Vad har vi mer för H-hästar? Det var några i modern tid också, va? Eller mer nutid.
Ja, Au revoir H.
Au revoir H.
Har vi nämnt honom?
Nej, det tror jag inte. Nej, det var ju
fick vi en bonus där. Och han var ju också, de var ju också, Valentin var också uppfödare till Rapid H.
Mm.
Var väl hos Nylander.
Christer Nylander vann hon sprintermästaren, var det inte så?
Ja, var inte det Serena?
Serena var det. Klipper vi bort. Ja.
Kito H var en annan häst jag minns. Kjell-Arne Gyllström tränade på Åby.
Och som sagt, vi ska upp dit igen för V75 då. Vad tyckte ni om listorna?
Ja, jag tycker nog inget. Det har varit, okay. Det har varit någon debatt här.
Vi går tillbaka till vintertid igen. lite så.
Nej, men det har varit någon debatt om att man lyfte ut något 15 hästars lopp, stordivisionen, mot att ha med två kallblodslopp.
Okej. Okay. Folk gillar diamantstorloppen.
Ja, det kanske helt enkelt.
Ja. Just det.
Ja. Jag ville väl ha med Månlycke AM.
Ja.
Nio hästar var det en loppet i för sig.
Och det är väl rätt, är det inte det?
Jag har ingen synpunkt på det heller.
Nej.
Det beror på hur man ser det. Spelarna, de stora spelarna, vill ha många hästar. Helst 24 i varje lopp.
Över 5 volt då.
Ja. Medan de som kallblodsporten behöver ju också synas kanske.
Och en häst vid namn Disco Volante är med på lördag här.
Han är med varje lördag.
Ja, och dit jag tänkte. Ett par intressanta årsdebuter där i alla fall med Born Unicorn. Och du brukar vurma för Born Unicorn, Magnus. Vad har du för känsla här?
Nej, jag gillar ju Born Unicorn, men det är ju en sån här årsdebut som är jättespännande ju. Det är ju en häst som man undrar, är han med hela vägen upp här nu? Han har ju ändå gått upp genom klasserna och nu är det dags och det är som det kittlar ju. Det är ju kul. Men det finns en annan häst i det loppet, jag måste säga det, en annan häst i det loppet som bortglömde, vi behöver inte ens prata om det, men som, det kommer att bli mycket prat om en massa hästar, men jag undrar om inte den här finländska hästen med det lite roliga namnet Super Chisel kan vara, jag ska inte säga lite av ett fynd, men att det kanske inte, han kanske kommer att gå lite under radarn ändå. Tycker att han gick fullt bra som trea bakom Admiral As och Björn, vem körde han?
Diamanten.
Ja, precis. Han var trea där lite bakom.
Ah, så att, 4 så... för Antonio Trott var 3.
Ja, förlåt, sa jag 3? Då menar jag 4.
Ja,
menar,
ja,
han hade nummer 3 i loppet.
Eftersom du sa 3 så menar du 4.
Ja, precis. Nej, han hade nummer 3
i loppet. Men han, ja. Jag håller med dig, den hästen gick bra. Det är ju det här med guldvisionen. Den här guldvisionen är inte världens skarpaste, så det kan gå.
Mm. Även om ja, liksom, jag tror det är ju ingen stjärna. Det ska man, men alltså, det, på något sätt kände jag ändå att den där följer jag gärna i någon start. Och nu råkade det ju bli i guld och spår 8. Det kanske inte var optimalt. Å andra sidan är det ju ett väldigt ojämnt guldlopp.
Ja. Låt mig säga att jag tror på Spickleback Face. Sen har jag en klar i fjärde avdelningen.
Det är bra med klaringar.
L.A. Bocco eller L.A. Bocco, vad han nu kan heta. Den där börjar ju hos André och André Eklund och vann 2 raka. Och de förutspådde en ljus framtid. Sen tog det emot när han varit hos Wejersten ett tag och vunnit 2 raka och vann senast. Gick från sista häst över långsidan fram utvändigt om ledarpar, sista kurvan avgjorde över upploppet en tät slutstrid. Ja, det var en fin insats, fin uppfattning.
Ändå hårt, tror... alltså man inleder med 2 segrar och sen efter 4 start ytterligare så blir man av med det.
Ja, så är livet.
Halvhårt, ja.
Kan ju vara så att vi vet ju inte. André som en klok man kanske rekommenderar ägaren att prova något annat.
Så kan det ju vara. Har vi något mer kul i veckan?
Nej, om jag ska avrunda mitt då, utifall att den här superkissel som ju hängde med godkänt på Solvalla, det kanske inte är så bra som jag ville lyfta fram. Nej, men då har jag en till som jag gillar lite grann och som jag noterade nu kommer ut på V75 och där har Gunnar Bertilsson fått Örjan bakom sin OK Nalan. Det är definitivt ingen speedy sprinter som är aktuell för elitloppet på något sätt, men han är en sån här typisk lunkare som har provat V75 ett par gånger tidigare och en gång satt han fast utan kanske så mycket kvar och en annan så hängde han inte riktigt med till slut. Det var Anchorman som vann då, men hade han otur Gunnar och fick spår 7 för Okonalan här, men jag tycker det ska bli kul. Jag inbillar mig att Örjan kan vara lite rolig på en sån här också. Det är så den tänker jag ta med i alla fall.
Mm. Och efter det... Avdelning 6, om vi inte sa
det. Ja, det är avdelning 6. Avdelning 6, nummer 7. Och sen tänkte jag tror att vi kan runda av kanske med den förbannelse som verkar vila över ett lopp som jag ju tycker så mycket om här i mina trakter, nämligen Rommechansen. Kommer du ihåg att det försökte de ju köra en gång i höstas där i oktober, men då anmäldes det ju bara 4 hästar. Men man gjorde ett nytt försök och då kom det 5 hästar. Nu provar man att köra det 1 april istället. Och då kommer det bara 5 hästar i alla fall. Så, men det är inte vilka 5 hästar som helst. Det är Brambling, det är Rome Pace Off, det är San Moteur. Och sen kryddar vi det med Zeolite och Chestnut Hill. Men det är märkligt att det bara kommer 5 hästar till det här loppet, Rommechansen.
Första priset är?
125 000. Det är för lite tydligen, jag vet inte.
Eller för mycket tror jag.
Inte för mycket.
Sänk. Nej, men vilket spännande lopp i svensk talsport.
Ja, precis. Nej, men vilket otippat möte ändå att få se Brambling mot San Moteur och sen då kryddat med Rome Pace Off som gör debut för Daniel Wejersten.
Mm. Ja, det blir gud, 1 april.
Det är alltså fredag.
Ja, det är det.
Fredag kväll. Ja. Ja, men då så. Hörs vi om en vecka.
Ha det gott.
Hej. Hej.
Hej. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.